jag vet ju också med erfarenhet med svanen att kriterierna kommer att skruvas åt allt eftersom tiden går.
Ni kan inte bara ligga på latsidan nu och känna att nu kirrade vi det här. Svanenmärkning, den är
jag. Nej, det är absolut inte. Det kan vi bli av med. Och sen är det också så här vårt anseende. Det är viktigt för oss att kunna leva upp till det vi säger.
Nästan alla personer som bor i detta avlånga land har någon typ av relation till Postnord. Som en av Nordens största paket- och logistikföretag så har Postnord en otrolig insikt i våra köpvanor och möjlighet att påverka e-handeln att bli mer hållbar. Så idag sätter jag mig ner med ingen mindre än Nasnors Habashian som är hållbarhetschef på just Postnord. Och det blir ett riktigt intressant samtal om hur allt ifrån ett hållbarhetstänk handlar om så mycket mer än bara miljön till hur hållbarhetssynen har förändrats genom tiden. Trevlig lyssning! Hej Nas!
Hej!
Hej, välkommen! Vad kul att du ville sitta och prata hållbarhet med mig.
Tack snälla och tack för möjligheten.
Ja, men bara roligt. Kan inte du berätta vad du gör och hur en vanlig dag ser ut för dig?
Wow!
Finns det en vanlig dag för dig?
Nej, det skulle jag inte vilja säga att det finns en klassisk vanlig dag. Men jag börjar alltid min dag genom att liksom gå igenom, ha en check-in för mig själv. Vad är det som händer idag? Och gå igenom mina mejl och kalendern. Sen är jag en sån person som älskar att interagera med människor och är genuint nyfiken på människor, inte bara inom yrket. Alltså jag tycker det är så himla spännande att lära känna nya människor.
Är du den som hänger på kontoret ofta?
Japp. Och jag är tyvärr sån som också mina medarbetare och kollegor brukar säga, ja men okej, nu drog hon iväg. Hon ska bara hämta vatten eller kaffe och då fastnar jag och pratar med folk. Så det betyder också att jag har ett enormt stort nätverk som är egentligen min livlina i livet generellt, både yrkesmässigt och privat. Och det gör att det inte bara möten i liksom tråkig bemärkelse att jag sitter i möten, utan det är verkligen jättespännande möten, högt och lågt. Och eftersom jag vill gärna vara överallt så blir ju att man blir spinnen i nätet. Mm. Så jag lär mig väldigt mycket och så försöker jag landa sen på kvällarna. Självklart privatlivet och liksom tillfredsställa liksom det också så att jag kan överleva och tycka. För hur det än är så är jobbet bara ett jobb. Mm. Även fast jag brinner för det så finns ju så mycket annat att inhämta också. Så väldigt mycket interaktion och jag är inte den som skriver jättelånga mejl, jättelånga sms. Utan jag ses gärna face to face och har möten.
Hur hamnar man som hållbarhetschef på Postnord?
Ja du, spännande. Jag har ju varit där i 1,5 år. Generellt att jobba med hållbarhet var ju inte så självklart för mig från början. Mm. Jag pluggade på KTH och det här är väldigt många år sedan. Och så hände katastrofen i Hallandsåsen. Mm-hmm. Och då sa vår dåvarande, eller KTHs dåvarande rektor att alla som ska bli civilingenjör behöver läsa industriell ekologi så att ni förstår hur ingenjörsvetenskapen påverkar miljön och hur miljö påverkar ert arbete.
För de som inte är insatta, vad handlade katastrofen i Hallandsåsen?
Ja, men det var ju föroreningar, det var ju en tunnel som man grävde och sen så liksom naturens gång och att det blev förorenat och att det liksom, det, alltså naturens gång att man inte kunde stoppa vattnet och det är ganska komplicerat. Man kanske kan läsa om det, googla på det så får man fram det. Men det, det blev väldigt sådär tydligt att naturen har ju också sin kraft och gång, så det går ju inte att bara liksom, vi människor kan inte köra över det. Nej. Hur som. Så det var det jag handlade om och då sa rektor då, Anders Flodström hette han då, att alla som ska bli civilingenjörer måste läsa en obligatorisk kurs. Mm. Och jag blev helt frälst på den här kursen. Det var en marinbiolog som jag ibland då fortfarande har kontakt med. Han stod längst fram och verkligen så här blekt blont hår, slitet t-shirt, sliten jeans och berättade om våra hav. Och jag var så här, det här ska jag göra. Och det var så jag hamnade med hållbarhet och miljöfrågor. Så jag har jobbat bara med de här frågorna.
Det var den blonda marinbiologen som jag tackade för.
Ja, så har jag inte sett det. Men ja,
Jag vet inte hur jag tror våra han delvis. Kanske.
Ja. Precis.
Jag ska inte nämna hans namn, men om han hör så vet han vem han är.
Vad fint. Ja. För du har jobbat nu 1,5 år då som hållbarhetschef.
På Postnord Sverige.
Precis. Vad har liksom varit den största överraskningen för dig i den här rollen?
Jag kommer ju, innan Postnord så jobbade jag ju på Försvarsmakten som hållbarhetschef. Och där fanns det ju liksom sina egna utmaningar som vi kanske kommer in på och så. Det som har varit största utmaningen för mig, det har varit ganska kul. Utmaningarna har varit, hur ska jag uttrycka? Egentligen så skulle jag inte vilja säga att det har varit utmaningar. Det har varit mer så här, viljan att jobba med hållbarhetsfrågor har varit så enormt stort på Postnord, både från kunder och konsumenters sida, från ledarskapet och också från ägarna. Så det har varit mer så här, men gud, ta det lite lugnt. Liksom. Vi kan inte hoppa på allt. Liksom. Vi måste ta och välja någonting. Så det har varit snarare att, det känns helt absurd att säga att stoppa lite grann. Mm. Men att försöka få hålla lite ordning reda och liksom ta en sak i taget.
Ja, för man vill ju göra det rätt.
Ja, för viljan har varit så stor. Så det har ju liksom verkligen absolut inte varit brist på vilja att satsa.
Mm. Blev du överraskad av det med tanke på, jag tror många som lyssnar kanske tänker på Postnord som ett ganska stort, gammalt liksom så här, fundament. Ja. Det rör sig inte snabbt där. Liksom.
Nej, men jag tycker att, och sen är det så här, man har ju sina föreställningar om stora bolag, statliga ägda bolag. Men samtidigt så finns det ju också väldigt tydliga instruktioner från ägarna hur vi ska jobba med hållbarhet. Så det är inget val vi gör. Mm. Så det är inte bara att vi gör det för våra kunder och konsumenter och för att vi som bolag vill det. Vi måste också leva upp till våra ägares förväntningar som är svenska staten. Så att, ja, nej, och det låter ju kanske också igen lite roligt, men om jag kommer från Sveriges största myndighet som är dubbel eller trippel så stor som Postnord och kanske 4 gånger större till det här, så tycker jag att det har gått väldigt fort för mig. Men hade jag kommit från ett minibolag så hade jag förmodligen tyckt att det går för sakta. Mm. Det har med var jag kommer ifrån och vad jag har med mig i bagaget, så jag tycker att nej, det går ganska fort.
Vad är roligast med jobbet?
Att faktiskt på riktigt göra skillnaden.
Ja.
Och det var det som gjorde att jag valde Postnord. Mm. Att kunna och göra skillnaden på riktigt och sätta, utmana branschen och verkligen vara föregångare och leda den i omställningen.
Är det någonting du har gjort nyligen som du är extra stolt över?
Alltså alldeles nyss i, nu är det en onsdag, för 2 dagar sedan, i måndags, så lanserade vi att våra e-handelstransporter är svanenmärkta.
Mm.
Jag ryser bara när jag tänker på det. Vi klarade av det. Vi är det första bolaget i Norden. Jag tror inte det finns någon annanstans i världen heller som har svanenmärkta e-handelstransporter.
Vi har pratat mycket i den här podden om alla de här olika märkningarna.
Ja.
För att det är jättesvårt som konsument att ha koll på vad alla märkningar betyder. Ja. Nu har man ju också en industristandard. När man pratar då svanenmärkt, som ni då är först med.
Ja.
Vad är då den största skillnaden mot innan? Vad är det nu ni uppfyller som ni inte gjorde innan?
Det som blev skillnaden är att svanenmärkningen är en tredjepartscertifiering.
Mm.
Så på det sättet så finns det någon som följer upp kriterierna och säkerställer att vi lever upp mot förväntningarna som vi ska för att få certifikatet. Sen handlar det inte om bara miljömässigt hållbarhet. Det handlar också om ekonomisk och social hållbarhet. Vilket har varit, som jag oftast vurmar för väldigt mycket. Och jag tycker vi hör alldeles för lite om när vi pratar hållbarhet. Att tyvärr så hamnar man väldigt ofta i klimatfrågan eller miljöbenet, och så tappar man bort de här viktiga delarna, och man glömmer kanske också bort att de här är helt beroende av varandra. Vi kommer aldrig kunna bidra till hållbar utveckling om inte vi bryr oss om arbetsmiljöfrågorna, arbetsvillkoren, demokratifrågorna och så vidare och så vidare. Så det är 20 kriterier som finns i märkningen. Det kan man ju också läsa om någonstans på Svanens hemsida förmodligen. Så det är det som är skillnaden mot mot branschöverenskommelsen mm. som också är ett fantastiskt initiativ för att rensa ut inom branschen. För mm. det är precis som vi nämnde innan vi startade här, det är väldigt svårt att veta. Mm. Även för mig och dig som jobbar med de här frågorna. Ja, men vad är fossilfritt? Vad är koldioxidneutralt? Ja. Vad är klimatneutralt? Vad är miljövänligt? Alltså hur ska man, och hur räknas det här? Mm. Så där finns det också en branschöverenskommelse mm. om just transporterna från ax till limpa. Ja. Liksom, att det ska vara fossilfritt.
Så är enda skillnaden nu egentligen att ni inte har gjort någonting utan att det kommer, Svanen kommer som en tredje part och säger, ja, ah, men de håller faktiskt de här ja. Kriterierna. Eller fick jo. Ni korrigera något?
Ja, ja, absolut fick ja. Vi göra det. Svanen sätter ju ofta sina egna kriterier mm. utifrån. De har ju fantastisk kompetens och vet liksom vad som behövs, och de gör sina undersökningar och det är nordisk märkning. Så då kom de med sina kriterier. Mm. Givetvis görs det i samverkan med branschen. Mm. Men det är fortfarande Nordiska ministerrådet som sätter kriterierna. Så att, sen fick vi ju anpassa oss och bevisa att vi... Ja, men det blir ju som en revision mm. att vi klarar av det här och kan leva upp mot det. Sen kommer vi revideras mm. och jag vet ju också med erfarenhet med Svanen att kriterierna kommer att skruvas åt allt eftersom tiden går.
Ni kan inte bara ligga på latsidan nu och känna att nu kirrade vi det Nej. Här. Svanenmärkning, den
är Nej, det är absolut inte. Det kan vi bli av med. Och sen är det också så här, vårt anseende. Det är viktigt för oss att kunna leva upp till det vi säger.
Precis, vi har pratat mycket om greenwashing innan, att man inte hamnar i den fällan. Men vad skulle du säga var den största anpassningen ni gjorde för att få svanenmärkning?
Nej, men Svanen, det största anpassningen framförallt inom branschen då, och för oss som jättebolag, det är att verkligen kunna följa upp och ha rätt data. Kunna bevisa datan att det är faktiskt fossilfritt till exempel. Om det är det vi pratar om. Hur paketen har rört sig. Mm. När man är en jätteaktör och har dels själva massa fordon och sen så underleverantörer. Och så levererar vi över hela landet. Mm. Verkligen hela landet. Då blir det lite mer komplext än om vi hade bara funnits i en storstad. Mm. Då hade det varit lite enklare. Så det har varit att liksom hålla reda på siffrorna, kunna följa upp det. Mm. Vi har ju också minreviderat oss själva för att se liksom, om någon kommer och ska kolla på det här, kan vi stå upp för det? Mm. Kan vi ta fram siffrorna? Hur ser det ut?
Mm. Det låter ju toppen att du inte verkar ha haft så mycket kamp inom företaget att övertala folk att hållbarhet är viktigt.
Nej.
Men det är ju inte bara dem man ska övertala, utan man ska ju övertala konsumenter också. Och det är ju svårt, det är många jag pratar med inom e-handel som säger att det är svårt att få konsumenter att välja de hållbara alternativen. Ja. Hur ska vi göra? Har du kommit fram till någonting, liksom, hur man ska uppmuntra konsumenter att välja hållbara leveranser? Då,
jag förstår vad du menar. Och jag menar, generellt i mitt liv och yrkesliv så har jag stött på väldigt många som, när man säger att jag jobbar med hållbarhetsfrågor, det kan ju bli allt ifrån skratt till fniss, och vad gör ni, hån. Så att jag har ju lärt mig att man får ta det, och sen så får man inte liksom ta åt sig på något sätt. Det är inget personligt, det är verkligen genuint okunskap.
Mm.
Och då får man liksom försöka förklara hur saker och ting hänger ihop, och oftast med ett samtal så brukar det lösa sig. Så att det gäller att ha tålamod och kunna förklara. Och jag tycker också ibland att våra kunder och konsumenter kanske blir lite orättvist behandlade i det här, att man säger så här, men de väljer bort hållbarhet, och det gör man ju oftast inte. Vi har ju e-barometern har vi ju Postnord har, och som vi gör ständigt kollar av, checkar av läget.
Det är alltså en kvartalsvis undersökning när ni presenterar hur kvartalet har gått för er.
Ja, exakt, tack. Och bland annat där har det ju visat sig att då kunde man tolka det som att kunder och konsumenter väljer bort hållbarhet. Men så valde jag inte att tolka det. För att om vi tittar på vår omvärldsläge, det omedelbara, liksom, våra grannar i närområdet, så har vi ett väldigt oroligt säkerhetspolitiskt läge. Vi har otroligt skarp förhöjd säkerhetsläge även i Sverige. Vi har också det ekonomiska läget vi har, där priserna har gått upp. Många har blivit av med jobbet. Räntorna har gått upp. Vi kom ut precis från en pandemi. Så när man tänker på allt det här och får en nyanserad bild av verkligheten, då tänker jag så här, NAS som privatperson kanske inte väljer bort den miljömässiga hållbarheten. Däremot så väljer hon den sociala och ekonomiska hållbarheten. För jag måste ha mat på bordet, jag måste säkerställa att mina tonåringar har det de behöver. Mm. Och då betyder det att då får det ena stå lite vid sidan om, medan jag bygger upp det andra. Så det behöver egentligen inte betyda att jag inte är hållbar för det. Jag är troligtvis kanske sunt egoistiskt inte är miljömässigt hållbar där och då. Det är just det jag skulle vilja lyfta hela tiden, som jag gör med alla också. Att liksom, vi ska inte vara så hårda mot oss själva, utan att vi gör så gott vi kan och vi måste få mer kompetens och kunskap om hur saker hänger ihop egentligen.
Mm. Så vi ska inte vara så hårda mot konsumenterna. Finns det någon du tycker vi ska vara lite hårdare mot? Kanske?
Ja. Nej, men så här. Jag tycker så här. Alla har ju ett ansvar.
Mm.
Alltså det är både politiker, affärs, näringslivet, myndigheter, universitet och högskolor, skolor. Och vi är också kunder och konsumenter. Så alla vi har ju en viktig roll i det hela, i samspelet. Och allt är ju beroende av varandra. Så det är så himla svårt för mig att peka ut. Ja, men det är politikerna som ska göra det. För jag menar, jag avundas faktiskt inte våra politiker. Det är svåra beslut de fattar. Och idag så lyssnade jag på budgetpropositionen. Och det är inte så enkelt då. Jag menar, summan av budgeten är detsamma. Så hur man vrider och vänder på det, så måste man ju liksom, ena får lite mer och det andra får lite mindre. Och likadant med, så att alla har ju sina förutsättningar. Men jag tänker så här att om man börjar se hållbarhet som en förutsättning för affären.
Mm.
Om man vänder på det istället. Istället för att köra någon slags blame game, så kör man så här, herregud, det här kommer bidra till min affär. Det kommer göra skillnaden. Det kommer göra att jag kommer överleva längst. Jag kommer vara den som efterfrågas. Alltså produkten eller vad det nu är. Så jag skulle vilja liksom hellre att man vänder på det.
Mm.
Men alla vi har ju en roll att spela. Och jag menar, jag pratar med mina barn och jag pratar med mina kompisar. Jag pratar med min familj. Man kanske också bör bli lite mer kritisk i sitt frågesättande. Att, ja, men jag vill att sista milen, last milen som du nämnde, ska vara fossilfri. Men jag är kanske helt ointresserad av hur den här produkten har tillverkats. Vilken resa den har haft. Det kanske blir för mycket att ta in.
Mm.
Och det är det jag menar är också att vi ska vara lite snälla mot oss själva, för det blir ju svårt liksom, för då backar vi ju. Så vi vill ju inte heller skrämma folk.
Nej.
Vi vill ju liksom på något sätt ha en dialog så att det finns en förståelse.
Det är jättesvår balans här.
Ja, det är jättesvår. Men det är det som jag tycker är så himla roligt med mitt jobb. Det är just att kunna föra de här dialogerna och liksom försöka hitta en balans som är faktiskt, det låter ju klischéigt, men att det är hållbart över tiden. Att det är liksom finns där.
Om vi fortsätter prata lite om framtiden.
Ja.
Hur tror du att framtidens leveranser ser ut?
Jag tror att, alltså så här, återigen för att bara backa en liten snabb. Omvärldsläget har jag pratat lite grann om. Och så är vi med i en exponentiell teknikutveckling.
Mm.
Och så har vi vår digitalisering. Paradoxen med digitalisering är att det är en förutsättning för hållbar utveckling i världen.
Mm.
Men också bland det svåraste som ställer till det för hållbar utveckling.
På vilka sätt tänker du
då? Ja, men det blir ju så att jag som privatperson, då ligger jag i min säng sent på kvällen innan jag ska lägga mig. Väljer min kavaj, kanske väljer två olika storlekar, ett par skor och något annat. Och så vill jag gärna att den hänger utanför dörren imorgon innan jag ska till kontoret.
Mm.
Och det är det som är så fantastiskt med digitaliseringen. Det ska gå snabbt att handla och det ska vara liksom knappt några leveranser och det ska helst vara kostnadsfria leveranser. Och det är det jag menar, att det är den här balansen då. Liksom.
Det är väldigt lätt att vara inte hållbar, så att säga.
Nej, men alltså det är ju det digitaliseringen erbjuder mig. Helt plötsligt, jag behöver inte längre, för nu är jag så pass gammal så att förr om tiden så kunde jag säga, jag och mina kompisar, vi drar till USA och då kan vi ju shoppa det och det och det också i de här affärerna. Nu behöver man inte faktiskt resa över Atlanten för att köpa grejerna, utan man kan beställa grejerna. Och sen hur det fraktas. så. Om jag skickar tillbaka. Alltså, ni vet ju, du vet ju själv, det har ju varit väldigt mycket skriverier om kläder och så vidare. Så det är rätt komplext och jag tycker det är bra att de här grejerna kommer upp så att vi får en mer nyanserad bild. Så att digitaliseringen är bra, men det ställer ju till det också. Och vi kan ju inte stoppa den här exponentiella teknikutvecklingen. Och det är det jag menar, att då blir det lite trial and error. Då blir det lite, oj nu blev det fel. Då kan vi backa lite, tänka om, försöka göra så rätt vi kan.
Så tänker du att framtidens leveranser kanske blir lite bökigare i förmån för hållbarhet? Eller tänker du att man kanske blir mer transparent så att vi som konsument har mer makt?
Ja, det finns ju flera delar på det också. Mm. Framtidens leveranser är ju, alltså om man tänker utifrån mitt eget perspektiv så tror jag mer på paketboxar. För det blir liksom enklare för mig att gå och hämta det när jag önskar. I närområdet där jag bor. Jag behöver inte ta hänsyn att ta emot. Eller att det blir, jag har ful kläder på mig. Jag har inte fixat håret. Eller det är stökigt hemma. Jag vill inte öppna dörren. Allt vad det nu kan vara. Eller bara orkar inte vara social. Så att jag tror på paketboxar personligen då. Men sen så tror jag att vi glömmer ju också bort oftast att EU ställer enormt höga krav på hållbarhet och det blir bara mer och mer och det kommer som en tsunami nu med massvis med lagstiftning som styr upp allt ifrån kommunikation, vad som kommuniceras gällande hållbarhet, hållbarhetsredovisningar, transporter, allt sånt där. Så det kommer bli svårare och svårare att inte vara transparent.
Tror vi konsumenter kommer märka det också?
Ja, men jag tror att vi konsumenter har redan börjat märka det eftersom det skrivs väldigt mycket om det i massmedia. Och vi vet ju hur massmedia funkar. Där skrivs det bara det som efterfrågas, tyvärr. Så att jag tror absolut att vi kommer märka av det. Men jag tror att det kommer bli svårare och svårare att göra fel. Och det är därför jag menar är att nu låter det också, med tanke på säkerhetsläget i Sverige, snabba cash. Alltså, det är klart, vill man ha snabba cash så behöver man inte kanske vara hållbart. Alltså, så. Men då lever man inte speciellt länge och då vet man ju oftast hur det går också. Men ska man liksom överleva över tiden och kunna klara av det här och vara något som man är stolt över så kommer det bli svårt att göra fel. Och då är det för oss som bolag, det ligger i vårt intresse också att göra det enkelt för våra kunder att välja rätt. Och i det här fallet Postnord.
Snyggt. Det låter ju som att hållbarhet kommer gå från någonting som är nice to have till en nödvändighet.
Jag tror det. Jag tror att det blir en hygienfaktor. Ja. Det blir liksom självklart på något sätt. Att det är väl klart att det måste funka. Men tyvärr så är det självklara inte speciellt självklart. Inte ens i Sverige. Om vi tittar till exempel på arbetsvillkor och arbetsförhållanden så är det väldigt många som har det svårt. Och då tänker jag ibland när jag pratar, men transporten kanske var fossilfri i och för sig. Men jag vet inte om den här personen har fått en schysst semester eller lön och kan leva och verka som den verkligen önskar. Så det där är en svår balansgång och det går inte heller peka vad som är rätt och fel utan vara lite ödmjuk.
Det är ju faktiskt något man kan ta med sig i många aspekter.
Ja, men lite, det är lättare sagt än gjort. Och jag tror att när det blir lite också svårare, liksom oroligt i vår omgivning, så blir det att man liksom kanske glömmer bort den delen.
Nu har vi pratat väldigt mycket stora, visionära idéer här. Ja. Jag tänker att vi ska gå in i ett segment som ofta drar ner det lite och gör det mer snabba puckar. Lite mer konkret förhoppningsvis.
Spännande.
Vi får hoppas. Och det är ett segment som vi kallar bra eller bull, ska vi säga. Succé-segmentet kanske. Där jag alltså kastar ord på mina intet ont anande gäster och sen så får de säga bra eller bull. Bra eller bull, gratis frakt och retur. En klassiker i bra eller bull-segmentet.
Oj, då börjar jag genast med att ställa motfråga. Är det något som är gratis i världen? Förutom kärlek.
Inte heller alltid gratis, ska jag säga.
Man får väl hoppas på att den är gratis, verkligen.
Jag tänkte här, emotionellt kapital.
Ja, precis. Ja, det finns inget som är gratis. Nej. Frakt. Allt kostar ju, och jag menar, det finns en yrkesförare, det finns fordon, det finns bränsle, det finns arbetsmiljö, det finns arbetskläder, alltså det är arbetstid. Så att nej, jag så absolut inte gratis frakt.
Nej. Märker du en skillnad i hur e-handlare ställer sig till att erbjuda gratis frakt och retur nu jämfört med för några år sedan?
Jag märker faktiskt av att e-handlare börjar ta betalt mer och mer. Och liksom, det är inte alls det här att men det var ju gratis. Mm. Jag menar, jag själv som jobbar med de här frågorna i början, men, så, men va? Ska det kosta 99 kronor? Ja. Varför då? Det var ju gratis nyss. Mm. Så jag har märkt att e-handlare börjar ta betalt för det, vilket är helt rätt. Och också så här, om vi ska gå mot den här omställningen, hur ska det kunna ske gratis? Mm. Och som sagt, det finns inget som är gratis förutom kärlek då, återigen. Så att nej, inga gratis frakter.
De som då är på andra sidan som tycker det är bra med gratis retur menar ju att det är bättre att du skickar tillbaka en produkt än att du behåller den och inte använder den ur ett produktionsmässigt perspektiv. Mm. Hur tänker du kring sånt?
Oj då, en sån fråga. Har vi inte läst tillräckligt mycket till exempel om returer och vad som händer med returer? Mm. Så frågan är om det faktiskt är bättre utifrån hållbarhetsperspektiv att den skickas tillbaks. Så den där är ju enormt svår fråga att besvara. Också beror på vad det är för sak, produkt man vill skicka tillbaka. Så att jag tror att det kan ju, det är ju ofta svårare att gå åt andra hållet. När någonting har varit gratis, helt plötsligt ska man ta betalt för det. Eller typ man fick inte betyg i skolan och nu ska man få betyg i skolan. Det blir snarare än tvärtom. Att om det hade varit att man hade tagit betalt för den och sen så kanske man hade gett någon rabatt om man ser att det här är en återkomst. Inte vet jag vilka system det finns som man skulle kunna använda sig av.
Och med vad vi har läst om returer så menar du det här med att man inte hanterar returer på korrekt sätt utan att varorna förstörs eller kasseras istället.
Exakt, eller åker några varv runt jorden och hamnar fel. Och där finns ju massvis med lösningar hur, alltså dels e-handlare skulle kunna göra. Det finns ju behövande. Vi har ju krig i nära området till exempel, tänker jag, som kommer från en verksamhet där jag vet att det finns ett behov av kläder och skor och så vidare, till exempel. Det är bara ett exempel eftersom vi pratade om det. Men sen så också på något sätt lära oss själva som kunder och konsumenter att ja, men det kan inte vara okej. Jag kan inte beställa 17 saker och välja kanske behålla en eller två av dem. Mm. Så att jag tror att det, om det hade kostat så hade jag tänkt och många med mig annorlunda.
Mm. Absolut. Och det måste finnas en balans.
Ja. Och samtidigt så är det fantastiskt med digitaliseringen. Fantastiskt att den möjligheten finns. Så att, ja. En balans.
En balans. Ja. Okej, okay, ja, men då kör vi nästa bra eller bull då. Bra eller bull, postbox.
Ja. Ja, men alltså jag tycker det är så himla. Jag har två tonåringar, jag älskar mitt jobb, jag är väldigt social så jag liksom rör mig väldigt mycket. För mig är min tid helig och då vill jag avgöra själv när och var och hur jag vill hämta min medicin eller mina kläder eller vad det nu är jag har beställt. Så att jag gillar paketboxar så att jag kan gå och hämta det. Nej, jag känner för det. Ja, men det bidrar till min sociala hållbarhet.
Och det är också så, även om man vet att förmodligen kommer ju ingen sno något som läggs utanför dörren. Nej. Men det är fortfarande säkrare och känns hållbarare att dels någon stackare inte behöver gå upp med paketet, men sen att den låses in också.
Ja, men dels det. Det har du alldeles rätt i. Och det där nämnde du också något som, om jag får bara liksom stanna vid, någon som bär upp. Mm. Det är också någon som jag och du som har det jobbet och det blir dennes arbetsmiljö. Mm. Och de här paketen är ju ganska otympliga. Det kan ju vara jättestora saker, det kan vara minigrejer. Viss fantastisk motion får man ju också på köpet, så det ska inte säga att det är bara negativt. Men jag tänkte så här, när du nämnde så tänkte jag, men vi bor ju faktiskt i Sverige och man vet aldrig hur vädret är. Jag bor i hus, så det har hänt att grejer ställs ute och det blir blött och så, eller blåser bort. Mm. Så att fortfarande en prydlig, stängd paketbox där jag kan gå och hämta det när jag känner för det. Sunt egoistiskt.
Ja, nej, men det är ofta man glömmer bort den mänskliga liksom, personen bakom när de där paketen bara till synes magiskt dyker upp.
Nej, men exakt. Nej, men alltså, och det är därför för mig blir det återigen väldigt mycket med hjärtat. Liksom, vem är det? Arbetsmiljön, arbetsvillkoren. Så att om man ställs inför att det ska vara fossilfritt eller att den här människan ska ha jättedålig arbetsmiljö. Mm. För mig blir det inte svår val.
Bra eller bull? Mm. Legitimera när man tar emot ett paket som innehåller till exempel medicin eller tobaksprodukter.
Mm. Återigen, jag tror att det är viktigt att göra det. Att kunna legitimera sig. För det behöver vi göra. Om jag går till apoteket och ska hämta ut medicin så legitimerar mig. Men så finns ju också sånt där. Vi vet att det finns mediciner. Ja, men nu är det här inte med specialområde utan det är verkligen utifrån mitt perspektiv. Ja. Egna personliga perspektiv. Och då vet vi ju att medicin, även fast de är inte receptbelagda, kan ju komma i fel händer.
Mm.
Det kan ju vara tobak, det kan vara medicin, det kan vara alkoholhaltiga drycker och så annat.
Mm.
Så att jag kan tycka att det kan vara bra att man kan legitimera sig. Återigen till paketboxar, där kan man ju legitimera sig och hämta ut.
Om man löser det på ett hållbart sätt så att man fortfarande hållbart kan få produkten levererad, tänker du att det är bra?
Med paketboxar?
Med att man måste legitimera sig när man hämtar ut sakerna. Jag tänker till exempel ute i Norrland till exempel.
Ja, men där, ja.
Om man beställer mediciner till exempel så kan det ju ske nu att det kommer bli lite klurigare att få tag på saker.
Ja, men självklart. Men då, alltså det, återigen, nu pratade vi om paketbox för mig som person som bor i Stockholmsområdet.
Mm.
Givetvis, vi har ju också ett samhällsuppdrag inom Postnord. Och det måste vi ju nämna att vi finns ju över hela landet. Och det är också, återigen, ett social hållbarhet, demokratiskt land. Alla ska få sina grejer. Och då är det givetvis att Nas, om hon bodde i innersta Norrland, så måste hon få sin medicin levererat hem till sig.
Mm.
Det kommer inte ens på frågan. Så att det...
självklart.
Lite så faktiskt. Vi ska ge alla samma möjlighet.
Mm.
Och vi har olika förutsättningar i Sverige. Så det beror helt och hållet på e-handlaren. Det beror också på konsument, kund och konsument. Vilken förmåga man har att gå och hämta, vilket liv man har. Och också till transportören.
Mm.
Så det är flera aktörer här som har en roll.
Vi ska prata, jag tänkte att vi skulle prata ännu mer om det, för att man glömmer ibland bort vilket speciellt land Sverige är i liksom e-handelsperspektiv, just för att det är så stort och det är så skillnad i folktäthet. Mm. Men först ska jag faktiskt hinna med, vi ska stanna i innerstan för en sista bra eller bull. Och det är det här med dedikerade tider där leveranser får ske i innerstäder, som har kommit lite på tapeten nu, att man ska begränsa när frakten ska få ske i innerstan.
Ja. Alltså jag har ju levt och upplevt i andra länder där det här är väldigt reglerat i storstäder. Och inte bara leveranser, det kan ju också vara faktiskt fordon som inte får köra på vissa områden. Så att för mig är det här inget främmande överhuvudtaget.
Hur har det sett ut då? I vilka städer har det varit?
Nej, men det har ju varit... några städer i Europa definitivt har det varit, och så också i Asien har jag upplevt det. Men det som är att då det finns ju olika system för det. Att i något land var det att alla fordon med de här plåtnumren som slutar på vad det nu var får åka in bara udda dagar. Har de liksom möjlighet annars? Alltså, så det finns ju olika system så man kan reglera det där. Sen är det så här att, nu vet jag inte om det är anpassbart till Sverige, för det finns ju olika behov, det finns ju också olika regelrum. Det ska man ju också komma ihåg, att vi har lagstiftning som reglerar olika områden.
Mm.
Så det går inte att liksom besluta sig för att bara kasta om. Det finns ju massvis med saker som ska tas hänsyn till. Men jag har väldigt många dialoger med många städer i Sverige. Framförallt storstäder där vi pratar. Liksom. Och det är intressant att höra liksom, hur de tänker och funderar. För alla de SKR, alltså Sveriges kommuner och regioner, de har också målsättning att vara fossilfria.
Mm.
Så hur kan vi göra det här tillsammans? Samtidigt så måste återigen till det här med demokratiska besluten. Alla som inte har möjlighet måste få sina grejer.
Mm.
Så att det finns ju, det var något jättespännande som jag fick höra härom veckan när jag satt på ett möte, och det har jag inte ens reflekterat över, och nu kanske jag blottar min okunskap. Det var just att men då säger man att det här med elfordon ändras i de här zonerna då.
Mm.
Det finns ju miljözoner, x antal miljözoner. Och då var det så här, vem ska säkerställa att det är elfordon? Mm. Vem ska kolla det? Är det polisen?
Mm.
Det borde vara polisen, för det är polisiärt ärende blir det då. Men polisen har ju inte tid med det, det kommer inte hända.
Nej.
Så det var ju rätt intressant. Så det finns ju, apropå att det finns olika lagrum, då kan man ju inte liksom gå och det finns ju säkert lösningar nu. Städerna är väldigt kreativa och smarta, så att de kommer ju, som med parkeringar, så kommer de säkert kunna lösa det här på något sätt. Så det går inte att bara säga så här, vi gör det.
Nej.
Om jag får också stanna lite här. Det var ju, jag får oftast höra, men varför blir ni inte helt elektrifierade?
Mm.
Varför tar det så lång tid, ni som vill det? Återigen, vi levererar över hela landet. Vi har ett samhällsansvar. Vi måste säkerställa att vi kan leverera. Och då betyder det att det måste finnas elinfrastruktur. Det måste finnas så att det verkligen funkar i alla områden. Det jag hörde idag är ju mycket från politiker. Jag hör väldigt mycket från näringslivet. Alla pratar väldigt mycket om elinfrastruktur och liksom säker tillförsel av el. Alltså att det finns säker produktion av el. Men det är ingen som pratar om forskning och utveckling. Och tillämpade studier, för att batterierna kan ju bli bra mycket bättre.
Tycker du det saknas lite optimism helt enkelt?
Nej, inte optimism. Men jag tycker att man blir så här, man snöar in sig. Då, men nu är det bara laddinfrastruktur som saknas. Men nej. Lite av sanningen, fine. Men om vi hade haft mycket bättre batterier så hade de inte behövt laddas lika ofta.
Nej.
Typ. Eller om vi hade haft lite lättare elfordon. För vi trodde, eftersom jag är lite nördingenjörigt och
har jobbat med fritt att vara nördig.
Ja, bra. Och jobbat med återvinning av fordon, så vet jag att förut när fordonen inte var elfordon och de inte var så lätta och liksom de var väldigt tunga, då drog de ju väldigt mycket bränsle.
Mm.
Men nu hänger man ju en massa lullull på bilarna. Nej, men du vet, det är ju allt ifrån, det ska vara airbags precis överallt och det är så här säkert. Det är jättebra, det är säkra bilar. Men de blir lika tunga som förut. Och batteriutvecklingen, det går fram, men det skulle kunna gå fram lite snabbare. Mm. Så det är det jag menar, att det går inte bara att säga så här, ja men laddinfrastruktur så löser vi allting. Sen är det också så här att, som jag sa när jag jobbade på Försvarsmakten, att det spelar ingen roll om jag får 7 miljarder. Jag kommer inte lösa det här alla problem. För att, och likadant på Postnord. Om Postnord Sverige och NAS får, ja men NAS, du får 3 miljarder. Gör så att vi blir fossilfria. Inte för att det hänger på mig. Men om jag skulle
få den. Om du var enväldig härskare.
Ja men så här, om jag skulle få den möjligheten. Typ den drömmen. Eller jag vet inte ens om det är dröm eller mardröm. Ja, den kan vi. Förlåt ledningen. Nej, men det jag skulle säga att det finns inte ens fordon att köpa.
Mm.
Tillräckligt så att det tillgodoser vårt behov av antal fordon. Så det är lite sånt där som man måste tänka på. Men köp bara och liksom ställa om till laddinfrastruktur. Eller till el.
Mm.
Ja, men laddinfrastruktur. Det går inte att köpa fordon. Det saknas komponenter. Vi bor i Sverige.
Ja, man kan inte bara förvänta sig att genom ett trollslag ska allting bara...
Nej, det får ta sig. För det får inte heller bli fort och fel.
Nej, såklart.
Jag tänker, nu har jag sagt att, nu har jag sagt väldigt många gånger att jag är gammal, men jag är inte så gammal. Men hur som helst.
Nej, du är faktiskt inte så gammal.
Tack. Nej, men jag kommer ihåg etanolen. Jag vet inte om du har hört
av det. Jo, när jag övningskörde så var det faktiskt...
Ja, men du ser... Och då kommer jag ihåg när jag jobbade på mitt gamla jobb. Då pratade man, men då ska vi ha etanolsmackar på alla förband till exempel. Så nej, men vänta lite, ta det lugnt. Nu går det väldigt fort med etanolen. Det tog inte speciellt lång tid innan det visade sig. Ja, men det var någon annans mat på andra sidan Atlanten. Mm. som vi flög över eller skeppade över för att köra grönt här i Europa. Och det gick ju väldigt fort. Mm. Och det var inte hållbart för 5 öre. Så det är lite jag menar också, att eftersom vi har den här exponentiella teknikutvecklingen så blir det också väldigt svårt att göra långsiktiga investeringar. För förut kunde man sitta och säga så här, men det är förmodligen den tekniken som kommer gälla. När man har en bra omvärldsbevakning så har man hyfsat koll. Men nu går det ju så himla fort. Mm. Då gäller det både gas och bromsa samtidigt.
För akta sig så man inte blir nästa etanolbil så att säga.
Ja, men lite så.
Det var ju otroligt bra svar jag fick här. Vi ska faktiskt gå vidare till ett till succémoment i den här podden som heter Det här kanske är en dum fråga, men där jag tar en förlaget och ställer de där frågorna som man kanske skäms lite för att ställa, för man känner, det här kanske jag borde veta, men jag får ju nu chansen då att ställa betydligt mer kunniga personer och de här frågorna, så att, jag tänker att jag börjar och gör det. Okej, så det här kanske är en dum fråga, men vad är gröna korridorer egentligen?
Vad söt du är när du ser det så här. Ja, men vi målar dem grönt och så kör vi här.
Jag vet det.
Ja, det här är så bra fråga. Mm. Tack. Och det är så svårt för oss som jobbar och nördar in oss liksom i vår bransch. Liksom. Hur ska vi göra för att komma fram till liksom någonting som folk kan ta till sig? Men gröna korridorer betyder helt enkelt, eftersom Sverige, alltså bara förenkla det liksom så mycket som jag bara kan. Sverige är lång och vi levererar från verkligen sydligaste nod till nordligaste nod, öster till väster. Och då valde vi att för att liksom kunna liksom bli fossilfria och uppnå våra mål, då tar vi och betar av Sverige bit för bit, som en pusselbit. Mm. Så då sa vi så här, men då väljer vi några storstäder, till exempel 3 storstäder. Och så leveransen mellan de storstäderna måste vara fossilfritt. Och det måste vi kunna följa upp och det måste vi kunna revidera och säkerställa att det blir det. Och det var det där idén om gröna korridorer. I och för sig så var det innan min tid, så all eloge till mina föregångare och de som jobbar med det. Så det var ju lite förenklat så handlade det om att liksom skapa gröna, alltså fossilfria korridorer som leveranserna skedde i. Och så kommer det liksom etapp 1, 2 och 3 och snart vi är på etapp 4. Så då liksom förflyttar vi oss uppåt i Sverige.
Jag har aldrig varit med om någon förklarar gröna korridorer så pedagogiskt. Nu förstår jag ju precis.
Ja, men vad bra. Hoppas det stämmer med alla andras beskrivningar.
Är du beredd för till dum fråga?
Ja, de är svåra. Du kan det här. Du ställer svåra frågor och säger att det är dumma frågor för att jag ska känna mig hjärtligt ska kunna det här.
Det är nästan som att jag har pluggat journalistik, eller
hur? Ja, verkligen. Du övar.
Okej, det här kanske är en dum fråga. Men det här systemet vi har idag hållbart? Är det liksom hållbart att jag ska kunna sitta här i Stockholm och bara klicka hem, men som du sa, en ny kavaj som kommer nästa dag? Och sen så sitter någon annan i någon annan del av landet och får köra mil för att hämta sina prylar?
Jättebra fråga, men det är så svårt att veta i förväg vad som är vad. Mm. Och återigen, en exponentiell teknikutveckling, en digitalisering, en omvärldsläge som vi inte kan rå över. Det är svårt att veta hur man ska vara, vad man ska göra och vad som håller. Så att jag tror att många vet vad som är rätt och fel. Mm. Och där kan man, och det är min absolut största tips till alla som vill jobba med hållbarhet och vill lyfta, alltså på riktigt göra skillnaden. Då säger jag så här, gå tillbaka till din egen kärnverksamhet. Mm. Vad är din kärnverksamhet? Vad är det du gör? Och så börjar du se utifrån hållbarhetsperspektiv. Vilken påverkan har du? Kan du göra något? På riktigt, ofiltrerat. Kan du göra något? Gör det. Mm. Kan du inte bidra så att någon annan kan göra det? Mm. Så jag tror att man vet på något sätt själv. Så att det inte kommer som en överraskning. Men däremot så är det svårt. Men det är likadant med massvis med kemikalier. Vi har ju haft, vad ska jag ta för exempel? Men vi har haft det i våra kläder, vi har haft det i maten. Alltså som vi har använt, som vi har trott att det har varit okej. För det är ingen som går in i god tro att den här grejen kommer att förorena hela världen. Eller det kommer att vara cancerframkallande. Det visste vi ju inte.
Mm.
Så att det är det jag menar, det är svårt att veta allt i förväg. Men på något sätt så har man en känsla för vad man kan göra och inte göra.
Mm. Ja, det var ju en tid man trodde strålning var superhälsosam till exempel.
Ja, men, alltså det finns ju massa sådana. Ja. Och jag kommer ihåg när på KTH när jag fick lära mig efter den här marinbiologen då. Ja, men det här med skorstenar hade jag inte fattat. Att, ja, men ju längre man gjorde dem desto bättre det var. För föroreningen spädde ut sig så det blev inte lika farligt varken för hälsan eller miljön. Alltså det är ju helt absurd. Det är liksom skrattretande. Eller att miljö, att föroreningar var lokala.
Mm. Ja, men de bara stannade.
Ja, så om någonting hände här så stannade det här. Och det var ju det som vi såg i Ukraina och Tjernobyl. Liksom att ja, men helt plötsligt började det regna någon annanstans i världen. Eller om man är i Spanien eller någon annanstans i Sydeuropa. Så ser man liksom att saker och ting förflyttar sig liksom över Atlanten. Så att just det här med att vad man vet och inte vet.
Det var också ödmjukt ändå svar, måste jag säga. Jag tar en till dum fråga. Det här kanske är en dum fråga, men var det inte bättre när det bara var posten?
Nej, det tror jag inte. Nej, det måste finnas konkurrens. Konkurrens leder till utveckling. Vi är jätteglada, eller jag är jätteglad för våra konkurrenter. För att det är liksom... Ja, men det är som när man gick i skolan liksom. Om man var störst och bäst och vackrast så var det inte så roligt. Men om det helt plötsligt dök det upp någon som var mycket smartare och snyggare och allt vad det nu var populärare så blev man lite så här taggad. Eller om man är med i någon idrott eller i skolan. Sund konkurrens ger ju utveckling. Så jag tror definitivt att nej, jag tror på konkurrenskraften. Sen är vi ju störst och finast ändå. Vi kan vara snälla.
Kan vara ödmjuka.
Ja.
Tack, det var alla mina dumma frågor.
Jättebra frågor.
Tack. Ja, men då så. Jag brukar avsluta avsnittet med att min gäst får tillfälle att kanske lyfta upp de hållbarhetsaspekter som den tycker att vi inte pratar tillräckligt mycket om.
Mm.
Och vi har ju pratat mycket om det här med social hållbarhet, vilket jag själv kan också erkänna att i podden tar vi upp det också för lite. Vi pratar mycket om just miljön, men kanske inte om de sociala hållbarhetsaspekterna. Vad tycker du vi pratar för lite om när det kommer till hållbarhet?
Jag tänker så här, hållbarhet består ju av ekonomiskt, socialt och ekologiskt fundament som är helt beroende och odelbar. Det är därför Agenda 2030 kom till exempel med alla dessa mål. Det är FNs globala hållbarhetsmål.
Ja, det är FN.
Precis, till 2030 för att vi ska uppnå hållbar utveckling i världen. Och hur man än vrider och vänder på det så går det inte att snöa in sig på ena benet och släppa de andra. Alltså om man bara visualiserar att vi har fundament som står på tre ben och så tar vi och belastar ena fundamentet och så släpper vi de andra, då börjar man liksom få en bild. Tyvärr är det också så här att man... tänker väldigt mycket på klimatfrågan. Klimatfrågan är väldigt, 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 väldigt viktig. Det vill jag inte förneka på något sätt. Men eftersom vi ser till exempel klimatförändringar. Det blir bränder, det är stormar och så vidare och så vidare. Så blir det lättare att ta till oss det. Det blir varmare, det blir kallare, det blir mera regn. Men de andra sakerna ser vi inte lika. Alltså det som våra hav får vara med om.
Mm.
Det som händer med vårt biologisk mångfald. Alltså allt det här hänger ju ihop. Om vi inte har en biologisk mångfald så spelar det ingen roll om vi är fossilfria. För vi kommer ändå inte uppnå alltså då kan vi inte ändå lämna över en värld till våra barn och barnbarn som vi har fått uppleva. Mm. Så allt det här hänger ju ihop. Och så också social hållbarhet återigen. Så ena grejen är att det finns tre fundament och de är odelbara. Den andra grejen är att vi pratar ensidigt, eller i alla fall 70-80% av miljöbenet fokuseras på faktiskt klimatfrågan.
Mm.
Och så släpper man de andra sakerna. Den tredje grejen är att social hållbarhet. Ja, men om vi inte kan utbilda, om vi inte kan ha med jämställdhet, jämlikhet, om vi inte kan ha demokrati i världen så kommer ju bidra till att vi förorenar mer och mer för att vi har inte den kompetensen. Så att det hänger ju ihop. Och det fjärde är ekonomin.
Mm.
Vi har en linjär ekonomi. Det är så hela väst är byggt på. Det ska gå snabbt att handla över gränser. Det ska vara tullfritt, skattefritt och det ska liksom, det ska vara så enkelt som det bara går.
Köpa, använda, släng helt enkelt.
Men lite så. Mm. Så kom ju både EU och Sverige på att, men Jesus, vi måste jobba med cirkulär ekonomi. Och tyvärr så har cirkulär ekonomi och cirkularitet blivit någon slags återvinningsfråga.
Mm.
Men det var inte det det handlade om. Det handlade i första, alltså i början, alldeles i början när det här startade. Det handlade ju om att vi ska ha ett tänk från ax till limpa. Lite mer så här, när jag designar ett fordon så ska jag veta liksom design for environment or recycling or sustainability. Då ska jag veta från början liksom, hur ska det här liksom dels tillverkas, användas och återanvändas eller kasseras. Eller återanvändas eller vad man nu gör. Så att det här med cirkulär ekonomi och linjär ekonomi, det är också en viktig, viktig, viktig fråga att få till. Mm. Cirkularitet är jätteviktig. I e-handeln, så om man kollar på cirkularitet i e-handeln, så ser vi ju också att de bolagen, e-handlare som jobbar med att sälja pre-loved. Finns det något bra ord på svenska?
Begagnade saker.
Ja. Precis. Ja, men det låter så pre-loved. Det låter så kärleksfullt.
Mycket kärlek i det här.
Ja, men verkligen. Och det ser vi att med e-handlare, att de e-handlare som man liksom börjar se, och jag menar, yngre generation, det är ju en sport att hitta liksom coola, nu är det inte så mycket vintage, men ändå second hand på något sätt. Så den är ju bra inom e-handlare, men så finns det liksom linjär ekonomi och cirkulär ekonomi, det är så mycket större än att köpa begagnat.
Mm.
Och det är ju svårt. Det är väldigt, väldigt mycket politik.
Mm.
Också i allt. Allt hänger ju ihop.
Mm.
Men jag brukar säga så här, alltså allt det här jag har sagt, det låter så här, ja, men gud vad komplext och jobbigt, och hur ska vi klara av det här nu då? Och det brukar jag säga så här, det går rätt bra ändå. Vi har en god vilja, det blir bara för sent om vi ger upp.
Mm.
Det är bara när vi har gett upp som det är för sent. Det är aldrig för sent att fortsätta kämpa.
Gud vad fint. Vad fint att få avsluta på en lite positiv ton ändå. Jag tänkte innan vi stänger av så tänkte jag bara, om du själv har något tips till de som lyssnar med någonting som kanske du har implementerat i din egen vardag som har gjort din vardag mer hållbar.
Ja, alltså så här, det fanns en fråga som du skickade till mig när vi kom i kontakt med varandra. Och då var det så här, vad är den vanligaste missuppfattningen om dig? Och det har jag funderat på och nu tänkte jag passa på. Den vanligaste missuppfattningen är att jag är världsbäst på hållbarhet. Både som privatperson och i yrket. Men jag är också bara en vanlig dödlig människa med mina behov.
Mm.
Jag behöver resa. Jag gillar att äta en viss mat. Och jag har också behov av att shoppa och handla och liksom så. Min tips till de som vill liksom vara hållbara och liksom fatta rätt beslut, återigen, var inte så himla hårda mot oss själva.
Mm.
För så hårda som vi är mot oss själva skulle vi aldrig vara det. Jag skulle aldrig komma och säga, men gud, alltså till mig själv kan jag säga massa saker.
Mm.
Men jag skulle aldrig säga det till någon annan.
Mm.
Så att lite mer så här, sunt egoistiskt. Vi måste ändå leva och verka.
Mm.
Återigen, social hållbarhet. Jag måste ha min frihet. Det är aldrig meningen att vi inte ska få vara fria och leva som vi önskar. På bekostnad av hållbarhet. Men det behöver inte betyda heller att vi är ansvarslösa.
Mm.
Så hitta en balans och försöka vara lite så här, ha lite eftertanke.
Mm.
Det här jag gör, det här jag köper. Hur bidrar det? Hur jättegärna vill jag ha det?
Mm.
Jag vet att jag har storlek D. Men behöver jag testa liksom? Bara liksom en enkel fråga.
Mm.
Och sen så försöka att hänga med i det som, alltså lite egen omvärldsbevakning.
Jättebra tips att sluta på. Tack så jättemycket för att du ville sitta här och nörda hållbarhet med mig då.
Ja, tack för möjligheten att jag fick komma hit och fick också prata om Postnord. Tack.
Du har lyssnat på En hållbar podd, en podcast som produceras av Pricerunner tillsammans med Hållbar e-handel. Om du tyckte det här avsnittet var fantastiskt och vill lyssna på ännu fler eller kanske läsa mer och till och med engagera dig själv i hållbar e-handel, då kan du surfa in på hallbarehandel.org. Vi spelar in de här avsnitten hos de fantastiska människorna på Hype AB i Stockholm. Jag hoppas att vi hörs snart igen.